Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter David W. Välkommen hit. Jag heter Simon G.
Tack så hemskt mycket. Jag bad jag om just W för att vi kommer inte avslöja för mycket. Liksom. Det är temat för idag.
David Wiberg heter du och du är en av männen bakom Varan-TV. Varanteatern med mera.
Bland annat det, ja, precis.
Ja, jag bland mycket annat. Du är författare och... Vad är du med?
Vad är jag med? Jag är skådespelare.
Det är du,
jag kallar mig.
Absolut.
Dramatiker.
Just jag säga. Jag har varit med i en del kända filmer, bland annat 100-åringen som bla bla bla.
Ja, precis. Treanna...
Har trean
kommit? Ja, bla 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 är trean. Nej, jag skojar. Men precis. Och sen jobbar jag som illustratör också.
Just det.
Så det har vi ju gemensamt.
Också att vi är mångsysslare inom kultur- och nöjesbranschen.
Ja, precis.
Vi också gemensamt. Har du gjort musik också?
Nej, det har jag inte. Eller jag har ju fått spela in och sjunga. Men jag spelar inget instrument.
Nej, det gör ju inte jag heller.
Men du, men ja, precis, för du...
Men rösten är ju ett instrument.
Ja, det är det ju verkligen.
Men du nämnde någonting nyss om att du inte får säga för mycket. Det är ju, jag tror många med mig är nyfikna på hur det går med Varan-TV, den nya säsongen. För jag tror förra gången du var här, då var det då att du skulle liksom... plugga lite för att ni skulle kickstarta igång det projektet?
Ja, det var nog i slutet av Kickstarter.
Det hade nog gått i mål redan då, att det var, ni hade fått in jättemycket stålars.
Ja, eller om det var precis på sluttampen.
Ni fick in över 3 miljoner, va?
Ja, det var ju mer än så. Vi fick in över 5 miljoner.
Åh, herregud. Det var mycket pengar.
Så, ja, det var mycket pengar. För det var ju fantastiskt på många sätt och vis.
Hur mycket av dem går till t-shirt, tryck och annat liksom? Alltså utgifter och sådana?
Jag kan tyvärr inte svara på det.
Okay.
Nej, jag skojar. Jag har helt ärligt dålig koll på det där. Men det är ju rätt mycket som i omkostnader för en sån, den typen av kampanj. Så men jag kan ju berätta vad som har hänt sen sist.
Ja, vad har hänt sen sist?
Det som har hänt sen sist är ju då att vi har ju då gjort en serie som SVT står för, helt enkelt.
Därför... Just det, ni fick ännu mer pengar, kan man säga.
Kan man säga. SVT blev ju intresserade i och med att det fick stor uppståndelse och många var intresserade.
Det känns lite konstigt, tycker jag. Alltså, fast i och för sig, de ska ju serva allmänheten. Public service. Då ska de kanske också göra sånt som allmänheten har intresse av. Men det känns lite så här, vi behövde er när vi inte hade pengar. Nu har vi pengar, då kommer ni och vill ha oss.
Ja.
Men nu, man kanske inte ska vara bitter i efterhand när man får allt bra serverat.
Nej, jag känner ingen bitterhet över det. Utan alltså när det begav sig då... För i vissa sammanhang kan man ju läsa så här att vi gjorde 2 säsonger för 20 år sedan.
Mm.
Och sen fick vi inte göra en 3rd säsong. Och det där är ju en liten sanning med modifikation. För att när vi hade gjort 2 säsonger så var det så att folk gjorde andra grejer. Pluggade och utbildade sig och bodde utomlands och så vidare. Och sen drog vi igång igen och spelade framförallt mycket på festivaler. Och så här. Och då så fick vi även... uppdraget mer eller mindre att skriva satir för SVT.
Mm.
Och gjorde en pilot som inte liknar någonting och som inte har visat. Nej, men som inte liknade Varon TV. Den där kan man ju diskutera fram och tillbaka. Och det tackade SVT nej till.
Mm.
Men det var alltså inte så att vi sa hej, vi vill göra en ny säsong. Och så sa de, nej, det får hon inte.
Nej, okej. Okay. Den hette inte Varann TV.
Nej, det hette den inte.
Och Kreml High, var det en del av
Varann
TV? Eller var det någonting som kom efter Varann TV?
Ja, det var både och egentligen. Vi gjorde ju, det var korta inslag i 2 säsongen. Och sen så gjorde vi Kreml High för ett ungdomsprogram som heter Jupiter som Växjö TV producerade i slutet okay.
Så det var bara ett inslag i det.
Precis.
Och det var efter 2.
Ja, precis.
Okay.
Och sen efter det då så, ja, nu blir det hela vår historia här, men det kanske folk är intresserade av, annars kan ju bara klippa bort. Men sen efter det så, ja, vi spelade mycket på festivaler och var ute och turnerade och med Riksteatern och det ena och andra. Och sen i början av 00-talet då, ja, nu är det jag som är fel på det. Ja, efter den här piloten där så rann det ut i sanden helt enkelt.
Ni fick en pilot finansierad av SVT som de tackade nej till.
Ja, precis.
Men sen nu så tackade de ja att ni behövde inte göra en pilot nu, utan de tackade ja direkt på att...
Nej, inte direkt gjorde de ju inte, utan det var ju mer så här att det fanns ett intresse i och med det här. Att det har väl funnits intresse från SVT tidigare också, men kanske inte ett brett intresse så att säga. Nej, så att det ledde ju till då att vi fick pitcha vår idé och sen så sa de ja
okay.
till den. Mm. Så det var ju liksom enligt regelboken.
Men då så sitter ni på 5 miljoner utöver det för att SVT kommer att finansiera den nya säsongen.
Ja, precis.
Och sen...
Så sitter vi på vi tänkte att ingen skulle tänka på det. Liksom.
Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Det kom kanske lite som en kall dusch.
Nej, jag säger snarare räddad av klockan.
Det blir en av Europas många cliffhangers.
Ah, ja, ja.
De här 5 miljonerna... Jag ska ändå fråga vad ni hade tänkt göra med dem.
Ja.
Men vill du höra alternativen på Välj drycken?
Gärna.
Fanta Zero, Pina Colada, Budweiser 3,5, Nicka Whiskey, Bourbon. Om man vill ha ett alkoholfritt alternativ så finns det ananasjuice då också. Sen finns det Grand Marnier. Dry Martini.
Vad är Grand Marnier?
Det är en likör. Sen har vi Dry Martini. Mm. Vodka, rom. Alkoholfri Heinekenöl. Häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Jag såg den. Den har stått väldigt länge utanför kylen nu också. Och den ser extremt äcklig ut. Den skulle jag inte rekommendera.
Nej. Det är så huset rekommenderar inte.
Nej, köp inte vår produkt. Och för tråkman så har nej, säger jag, vatten.
Ja. Ja, men jag säger så här. Jag tar en Budweiser 3,5.
Mm.
Och sen kan jag kan jag också ge ett litet skämt från nya serien också.
Okej.
Okay. det är inte signifikativt kan jag säga, men alkoholfri vodka.
Ja, men det är roligt.
Ja, det är det ändå. Tack.
Men jag tänkte på det, vodka essens.
Som, finns alltså, det?
Ja, alltså jag kommer ihåg när man var liten och såg i butiker så var det olika så spritessenser.
Ja.
Nej, det kan inte vara vodka-essens. Det kanske var konjak och andra som är mer smakrika.
För det, ja, det vet man att man har sett.
Många som trodde att de sålde sprit helt plötsligt i Ica och att man inte hade blivit informerad. Alltså sen gick i lagstadiet och sådär.
Ja.
Men sen var det då essensen. Men frågan om det finns vodka-essens.
Ja, intressant. Det bör kollas upp.
Mm.
Annars är det någonting man ska sälja på nätet under nästa pandemi. Liksom.
Alkoholfri vodka?
Essens.
Essens, ja. Ja, men då jag tar förresten också då en Budweiser 3,5.
Stockholm, Landskrona, Malmö, Lund, Kristianstad, Göteborg, Borås, Gävle, Helsingborg, Växjö, Ystad, Falkenberg, Motala, Kalmar. Det är några av ställena jag kommer till och kör stand-up. Jag och Anton Magnusson, vi gör några extra föreställningar med vår turné Uppvigling och förledande av ungdom. Och det är sista chansen att se den nu. Vi kör igång i mars igen med den. Och jag kör igång redan i februari med massa andra gig. Så de brukar ju sälja slut ibland. Och folk brukar bli lite bittra när de missat showerna. Så gå in redan nu på gardenforce.com och köp biljetter till de showerna ni vill se.
Bra. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med varsin Budweiser 3,5. The King of Beers.
Det är underbart att vara tillbaka.
Ja, det är en rolig slogan.
Ja, cool.
Ja, jag tänkte på sådana, i alla fall enligt svenska marknadsföringslagar och sånt. Då får du inte säga att din produkt är bäst ifall inte oberoende undersökningar kan visa det och sådär.
Ja, just det.
Men jag undrar hur det är med sådana uttryck som the king of beers.
Ja, det är en bra fråga.
Mm.
Kungen av öl. Det blir liksom...
Ja, för det antyder ändå att man är bäst på något sätt. Eller att man har mest makt, nej inte mest makt i Sverige, men att man är känd och rik.
Ja, just det. Det är ju roligt att som företag försöka marknadsföra att man har mest makt i Sverige.
Ja, vi lämnade lyssnarna med något av en cliffhanger.
Mm.
En av Europas många cliffhangers. Ja, ni sitter på 5 miljoner som ni hade hoppats att folk skulle glömma. Så ni ska fästa upp dem. Ja, det, alltså, frågan är om ni... Har ni laglig rätt att bara ta dem själva?
Ja, men det bör vi ju faktiskt ha.
Mm.
För att vad jag vet så är det väl så att det är en och annan Kickstarter-kampanj där det har... Ja, men som har fått in en del pengar. Sen så händer ingenting.
Men, okej. Okay. Och vad händer med...
Ja, men... Alltså, jag kan ärligt talat det där för dåligt.
Mm.
Men jag tror ändå så att det är så att... Ja, men då går man in och backar, då tar man en risk.
Liksom. Mm, okay.
Det är inte säkert att man får någonting utifrån.
Det kan vara ett pyramidspel.
Och det var det vårt var. Sen var det bara en jävla flax att SVT blev intresserad.
Eller otur, nu måste ni jobba.
Ja, i och för sig.
Men ja, vad tänkte ni göra med de där 5 miljoner kronor?
Nej, men det finns en väldigt tydlig plan.
Mm.
Och som ju...
Jag tror jag läst en antydan någonstans.
Ja.
Ni ska göra extra material till tittarna.
Precis. Nej, men det produceras helt enkelt material till backarna, till de som gick in och betalade helt enkelt. Så de kommer få någonting exklusivt.
Jaha, så varje backare får en exklusiv?
Eller, nej, inte varje enskild.
Nej, okej. Okay, men alltså alla backarna, de kommer få en hemlig länk.
Så skulle det kunna läggas upp, ja, precis.
Och det kommer det vara liksom ett exklusivt avsnitt då eller något sånt?
Ja. Jag kan inte, det kommer bli liksom en härlig gottepåse, så mycket kan jag säga.
Okej. Okay. Mm.
Och det vi lägger, alltså jag menar, för även om det då, det är ju inte så att man har 5 miljoner i handen, så mycket vet jag liksom.
Mm.
Men det jobbas ju
men
hårt.
Det jobbas ju hårt.
Vad sa du?
Men du har dem på ett bankkonto.
Precis, nu är det bitcoins.
Jag tror absolut att ni jobbar hårt och det här är ingen grillning om de där pengarna. Det är mest nyfikenhet.
Ja, precis. Jag kommer tolka allt som grillning.
Du kommer tolka allt på värsta möjliga sätt.
Precis, grilla med Budweiser.
Ja, men jag är också nyfiken på, och förmodligen många med mig, hur går det då med inspelningarna och sånt där?
Jo, men vi är ju ganska nära mål nu.
Mm, mm.
När
var det ni började? Var det ett år sedan eller?
Ja, för ett knappt år sedan så fick vi ja från SVT.
Mm.
Så under våren så skrev vi då manus. Det var ju ganska tajt med tid.
Mm.
En hel grupp som skulle börja ses igen mitt i en pandemi. Så vi hade ju våra utmaningar.
Mm.
Och sen är det ju många grupper som inte har jobbat med tv eller underhållning eller teater eller liknande.
Mm.
Under de senaste åren. Vissa har gjort det. Jonas Sykfont har till exempel, han har ju synts i barnprogram. Och Anders Andersson, han har varit på Malmö stadsteater, Unga teatern där, varit med i föreställningar och så vidare. Magnus Thomsson har gjort en karaktär som heter Morris Isfält. Så det är inte så att alla har varit har legat på latsidan.
Nej.
Men det var ju ändå så här att, och även som grupp som inte har setts på 15 år, så tar det ju tag liksom att lära känna varandra på nytt helt enkelt.
Just det. Mm.
Och sen hade vi då, började vi spela in i mitten av sommaren och spela in i 5 veckor.
Mm, mm.
3 veckor uppe i Stockholm och 2 veckor nere på Österlen.
Okej.
Okay. Så att det har ju varit en resa det här året. Jag känner att jag har blivit ganska många år äldre.
Mm, har det varit jobbigt alltså?
Ja, men det har ju varit väldigt, väldigt, väldigt ansträngande. Men jag menar, ett kreativt projekt, alltså att göra en hel tv-serie 6x22 minuter, det är krävande.
Absolut, såklart. Det är stressigt. Alltså jag gjorde ju den här Mina Problem-tv-serien.
Ja, precis.
Och där jag också liksom var någon form av produktionsledare.
Ja.
Och det är så himla många pusselbitar som måste falla på plats. Alltså är en skadis sjuk, så står man där med liksom ljudtekniker, kamerateam och alla andra. Och man kan vara hyrt grejer som kostar mycket. Man har fått låna någon lägenhet eller någonting. Och, alltså, så det är så mycket som står på spel och så mycket som kan gå fel. Så det, man går runt med rätt mycket stress i kroppen.
Verkligen. Alltså nu i det här fallet så samarbetar vi då med Kit Hansen heter hon, som har ett produktionsbolag som heter Filmfabrikör. Vi har jobbat tidigare, gjorde Artist in Residence för den som vill titta på det. Det var en väldigt smal humorserie som jag och Anders Andersson gjorde för SVT för 10 år sedan ungefär.
Mm.
Men hur som helst så kanske det var väl inte det som var stressen, för där kände i varje fall jag liksom att
det var inte produktionen som var stressen.
Nej,
om man har någon annan som håller i det. Nu har ju SVT håller i budgeten, så det är inte att ni personligen förlorar så jättemycket pengar ifall en inspelningsdag blir inställd. Eller?
Ja, det är ju inte SVT som håller i budgeten, utan det är ju då producenten som gör det. Och sen har vi ju liksom haft ett fantastiskt team runt omkring oss. Så att det har inte varit en stress. Men sen är det ju en stress liksom att det ska bli bra, och att det ska funka, och det är en grupp som jobbar ihop och så vidare.
Mm.
Men på det hela taget så skulle jag säga ändå liksom att det har gått långt över förväntan. Det är liksom klart att det har varit strävsamt om man har liksom haft duster och ett annat problem av olika slag, och man har tyckt olika och så vidare. Mm. Och man har känt att nu orkar jag inte ha till Zoom-möte där man liksom ska...
Hur många biljor är det som...
Ja, men det är ju många viljor, men det har ändå varit liksom en lite tydligare struktur jämfört med när vi jobbade för 20 år sedan, helt enkelt.
Vilket var jobbigast? Alltså när du jobbade för 20 år sedan eller nu?
Oj, vilken bra fråga. Alltså jag skulle nog ändå säga att det var ju jobbigare men roligare nu, skulle jag säga.
Okay.
Därför att nu har ju folk mognat på ett annat sätt, och det är ju, även om det uppstår konflikter, så är det ju lättare att lösa dem när folk är liksom nästan 50 år gamla.
Är det det? Jag har ingen koll.
Nej, alltså det beror ju såklart på vem det handlar om. Men i vår grupp var det ändå. Okay,
Folk var lite mogna.
Ja, men precis. Och alltså det var väl inte det att det uppstod så särskilt mycket konflikter för 20 år sedan.
Nej.
Men det var ju, när man blickar tillbaka på det, liksom, så var vi så himla små och allting bara liksom rullade på utan att man riktigt förstod vad som hände. Man hade sina olika roller, men det var liksom ingenting som var uttalat egentligen. Och så vidare.
Men nu har ni satt så här, okej, du är regissör så du har sista ordet vad det gäller skådespeleriet. Ni har satt sådana här fasta roller nu då? Liksom.
Vi har samarbetat med en regissör som heter Jesper Hiro.
Mm.
Som vi inte kände sedan tidigare, som har funkat väldigt, väldigt bra. Väldigt roligt. Och min roll i produktionen har varit showrunner då, som ju är flitigt använt inom tv-produktion, och som ju då, ja, enkelt förklarat, någon som är med liksom från ax till limpa och ser till att man liksom håller sig till konceptet, kan man säga. Så att jag har ju suttit med även då i efterbearbetningen under klippningen tillsammans med regissör. Och nu är vi då inne på att jobba med ljudläggning och grafik, där jag också är inne och petar lite grann. Det
är någonting du höll på med också.
Ja, men precis.
Har du jobbat som grafisk formgivare?
Inte på det viset. Alltså jag har ju formgett skivomslag och egna bokomslag och lite av varje, och illustratör då. Men nej, det har jag väl mer fuskat som. Liksom. Man har gjort lite affischer och sånt där. Liksom.
Mm. Jag har väl varit sån också, formgivit mina egna omslag till olika grejer.
Men har du gjort, liksom, fått renodlade uppdrag som grafisk formgivare?
Nej, det ska jag inte säga. Det kanske är något sånt där Galago vill ha en poster eller något sånt där som då... Jag skulle säga att, men också på samma sätt som du, att jag har fuskat som det.
Ja.
Jag vet inte om jag skulle tacka ja till det. Det kanske skulle vara om jag fick fria händer till någon godisförpackning eller någonting. Det hade jag tyckt var kul.
Ja.
Men att formge någon katalog för Electrolux hade jag nog tackat nej till.
Det här är ju varit väldigt, väldigt roligt. Just att med att Electrolux tänker så här, vi måste hitta en ny grafisk profil.
Ja.
Men han, Simon Järnfors.
Men så du har varit inblandad i alla delar i produktionen, kan man säga då, som showrunner.
Precis. Det har jag, och det var ju då... Ja, men när vi förstod att det skulle bli av, liksom, när det kom in mycket pengar, så var det någonting som jag... Ja, men just för att det skulle bara finnas en tydlighet i vad man hade för roller. Så det var någonting som jag föreslog resten av gruppen redan då, eftersom jag ju ändå till viss del har rört mig i den här branschen de senaste 10-15 åren. Vad ska jag säga mer om vad som har...
Ja, hur mycket... Vad är det du inte... Alltså, sätt rubriker på vad det är du inte får prata om. För du har ändå blivit belagd med munkavel. I viss mån har jag förstått det så.
Ja, precis. Det står någon här på andra sidan gatan också.
Du får inte berätta... Jag gissar att du inte får berätta vad det ska handla om.
Nej, precis. Det håller vi lite på. Mm. Jag kan berätta att det kommer i vår...
Det kommer i vår?
Ja, okay. Så mycket kan jag säga.
Vet du något datum ungefär?
Det gör jag, men det kommer jag inte att säga. Men det kommer i vår. Så okay, mycket kan jag säga.
Ja. Hur många avsnitt blir det?
Det blir 6 stycken avsnitt som är då 22 minuter ungefär.
Okej. Okay. Mm. Så det är som en långfilm ungefär?
Ja, det blir det väl då. Mm. Totalt sett.
Kommer det vara något sammanhängande tema? Ja, ifall du inte får säga någonting om innehållet så är det okej.
Okay. Ja, nej, men så här, det kommer finnas en röd tråd, liksom en ramberättelse som håller ihop det hela.
Mm.
Det gör det. Men utan att gå in exakt på vad innehållet är för någonting så har vi ju försökt. Det har ju handlat väldigt mycket om att tänka på vår historia. Mm. Alltså vad det var vi gjorde för någonting då för 20 år sedan. För det är ju uppenbarligen det som folk fortfarande gillar.
Mm.
Sen kanske vi vill göra lite andra saker idag än vad vi ville göra då när vi var 23.
Mm.
Men samtidigt så har det ju varit väldigt viktigt. Och det snackade vi ju om innan vi ens stod igång med Kickstarter-kampanjen. Att ja, men nu är det Varan-TV. Det är liksom inte så här, försöka göra en helt ny typ av humorserie som bara råkar vara samma gäng, utan det är ju liksom Varan TV och vårt arv och det som vi tycker är kul tillsammans. Så det har ju också varit lite grann att försöka upptäcka det på nytt på något vis. Och för min egen del så har det varit en sån här resa där jag kanske hade frågat mig för 10 år sedan, hade jag väl tyckt att det vi gjorde för 20 år sedan var rätt kass liksom.
Mm.
Men sen har jag omprioriterat det och förstått att ja, men det är ju mycket som det pendlar liksom mellan att vara liksom jättedåligt och jätteroligt på något vis.
Mm.
Och det är ju svårt att återskapa det, i synnerhet om man har jobbat med någonting, liksom man vill göra någonting bra. Det är ju liksom, jag vet inte om vi har snackat om det tidigare, men så skillnad på någonting som är bra och någonting som är kul, om du förstår.
Sen ja, kan man ju, det finns ju saker som kan vara bra utan att vara kul.
Alltså bra, då menar jag bra humor.
Ja, bra humor, som är bra humor men som inte är kul. Det vet jag inte om jag håller med om att det finns.
Okej, men så här. Att den inte är kul betyder ju inte att den är tråkig. Liksom.
Säg ett exempel. Du behöver inte trampa på några tår bland våra kollegor i Sverige. Men säg ett utländskt
exempel.
Jag
kan nog säga någonting i Sverige. Men om det blir ett... Ja, om det ens blir ett konkret exempel. Men alltså, det jag kan tänka på är just det här. Man säger någon som gör en komisk karaktär väldigt bra. Man kanske inte skrattar så man gråter. Men det, man känner ändå liksom, det här är någonting bra. Liksom. Alltså, man har en behållning utav det.
Har du något exempel?
Jag kan inte säga.
Jag vill ta ett utländskt exempel då. Ifall inte,
alltså, men fan, jag är så... alltså det här handlar ju inte om att jag inte vill säga det, utan det är att jag är så fruktansvärt dålig på att snabbt komma på.
Att du inte kommer på något. Jag är inte säker på att jag håller med. Liksom att jag skulle säga att om du nu tycker att Kurt Olsson är en bra, någon som gör en karaktär på ett bra sätt, att det är bra humor men att det inte är kul.
Nej,
då,
ja, men
jag tycker det liksom, då förstörs lite definitionen av bra humor om det inte är kul.
Ja, nej, men det handlar väl så här om alltså vad man skrattar högt åt. Att,
jaha, ja.
Det kanske snarare är det, så det handlar väl mer om definitionen av kul. Ja, men ett exempel skulle kunna vara så här, om man ser Johan Reborg som Freddan heter, det är pinsamt här, men i Solsidan.
Ja,
ja, jag tycker han gör det väldigt, väldigt bra. Mm. Och det är komiskt skådespeleri.
Ja.
Sen är det inte så att jag sitter och skrattar så jag gråter. Liksom. Sen kanske jag skrattar.
Men det finns väl säkert de som skrattar högt åt Solsidan.
Ja, absolut. Och det kan väl jag göra också.
Det hade emellanåt inte varit varken kul eller bra humor ifall ingen skrattar åt det.
Nej, jag menar inte hela Solsidan generellt. Och det här är ju mer på ett väldigt personligt plan för min del. Sen kan jag ju kanske då, ja, men ett exempel från vår gamla serie som handlar om så här, någon som går till polisen för att polisanmäla att hans hund har kissat hemma hos honom på flera olika ställen.
Ja.
Och begär en rekonstruktion. Och i den här rekonstruktionen så blir han så här, han blir så chockad av att komma hem och se alla kisspölarna så att ambulans kommer. Ja. Och då är ambulans där och då ligger Magnus Thomson som den här personen som blir chockad liksom, ja. Och gör liksom en otroligt överdriven så här liksom tungan ute och liksom ser i kors liksom där han och det kan, när jag såg det igen för första gången då på liksom 10-15 år så skrattade jag så här grät.
Mm.
Och det var ju kanske inte så för att det var så himla bra.
Nej,
utan för att det var ju så himla kul. Liksom.
Jo.
Och sen visst, kan man ju sätta likhetstecken och kul lika med bra.
Ja, fast jag fattar lite vad du menar med nu. Alltså för att det är ju så att om man skrattar, jag kan ju skratta högt åt att någonting är dåligt. Liksom.
Ja, men precis.
Alltså om man ser ett riktigt B-skämt. Mm. Och då är det ju så här, då kan det vara kul men inte bra.
Ja.
Och då borde det kunna vara tvärtom. Nej, det är frågan då ifall det kan vara... För jag håller med om att det kan vara kul då, att man kan skratta åt någonting även om det inte är bra.
Mm.
Man kan ju skratta åt en riktigt... man kan ju skratta åt en dålig... Någon som spelar piano dåligt.
Ja, det var det.
Eller något sånt där. Även om det
kan man, det kan man nästan, bara man säger det kan ju du ha med i någon stor rutin. Liksom.
Och klassiska exempel, man blir kittlad. Då kan man kanske skratta åt det utan att det är bra humor.
Ja, just det.
Och frågan är om det är kul ens. Det är nog inte ens kul att bli kittlad.
Nej, det är
bara
inte.
Att man skrattar åt det.
Ja. Det är bra.
Men så du menar
det som jag fick säga är väl att om man tar exemplet med den chockade mannen som låg på båren.
Ja.
Magnus uttryck där, det var ju liksom det står ju skrivet
jag i hans jag också när jag tänker
visst,
på det.
Ja. Det står ju liksom skrivet i hans panna någonstans liksom avsaknad av regi. Men och jag minns att när jag såg det då, för jag tror inte jag var på plats då liksom, när vi spelade in just det, när jag såg det efteråt så tyckte jag, fy fan vad dåligt liksom. Och sen så 15 år senare så tyckte jag liksom, fy fan vad kul att det blev just så liksom.
Ja.
Det är ju svårt att återskapa, alltså på samma sätt som det är svårt att återskapa så här, ett band som spelar in en skiva när de är 19 och
just fulla. Det, men det här tror jag vi pratade om en gång när du gästade Arkivsamtal tidigare, för jag uppskattar också den här typen av fulsnygga teckningar där man ändå ser att konstnären har försökt göra sitt bästa.
Just det, Mats Jonsson.
Ja, Mats Jonsson. Jag uppskattar ju det. Det finns en hel genre i Japan som heter Heta Uma som betyder då fulsnyggt.
Mm.
Du kan se, jag har lite sådana omslag uppställda på, i min hylla.
Ja.
Men det är mer eller mindre medvetet fult. Men man ser ändå att det är... Alltså, jag tycker om man är en väldigt skicklig tecknare som försöker göra medvetet dåligt.
Mm.
Det blir inte lika snyggt som en tecknare med låg grafisk förmåga som gör sitt bästa. Det blir någonting helt annat.
Det låter som en sån här man får hem från efter sitt läkarbesök. Alltså uppvisar låg grafisk förmåga.
Ja, jag tror
eller 4-årskontroll.
Det finns ju folk som, alltså tondöva kan man ju ändå döma ut folk som liksom, att de har alltså, låg musikalisk förmåga.
Mm.
Och jag tycker det verkar vara så inom många andra områden, bland annat liksom en visuell förmåga, att man kan vara visuellt tondöv. Eller jag har även träffat folk som är komisk.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tunda. Alltså, inte då att de... Jag menar att man märker att det går, de fattar inte riktigt.
Nej.
På samma sätt som en tunda människa inte hör när hen sjunger fel. Eller nej, liksom sjunger fel ton. Så kan någon... Och tondövhet kan ju vara något av det roligaste som finns också. Man skrattar när man tänker på en komisk tondöv person. Som försöker skämta ändå, eller så här, uppfattar att, alltså, som kan uppfatta att ja, men det här med humor, det ger ändå vissa fördelar. För att man blir populär, folk skrattar. Mm. Men, ja.
Jo, det är en stark igenkänning i det där på något sätt.
Men det fast i och för sig, nu talar jag lite mot mig själv när jag tänker på Borat i, när han, för då är det ju någon som absolut inte är komiskt tondöv, men som spelar en komiskt tondöv person när han ska göra de här, han är på någon sån humorkurs i USA, jag vet inte om det är från den första filmen eller från tv-serien, när han ska liksom leverera skämt med usel timing och han ska dra ett skämt om en stol med skor som går ner för gatan och sådär. För då gör han ju det på, då är det på något sätt någon som är bra på att teckna som gör det medvetet fult motsvarigheten, och det blir ju ändå väldigt bra.
Ja, det är ju det är intressant det där,
jag tror att det skulle vara svårt för er att göra med, alltså, med den här kunskapen ni har nu, alltså så här, mer medveten, att göra medvetet avsaknad av regi eller liksom riktigt B-skådespeleri, B-komiskådespeleri, för att det ska bli roligt på något sätt. Alltså det känns som det är för avancerad svår nivå. Liksom.
Ja, men precis. Det då gäller det på något vis att skapa en plattform för det. Kanske att vi har gjort det lite grann. Jag kan inte exakt svara på det faktiskt.
Nej, men jag i vissa avsnitt, jag såg ett Sex and the City-avsnitt från den gamla omgången då, inte den nya, men där de hade skrivit in en karaktär då, någon som Carrie dejtade eller någon av tjejerna dejtade som hade så dålig humor. Och då märkte man att liksom manusförfattarna hade verkligen rotat i bland bottenskapet av sina skämt för att hitta, då hade de hittat en plattform för den medvetet dåliga humorn, och då blev det ju kul så här, att det är ju som i Seinfeld, Vänner och Sex and the City, det är mycket så här, ja, nu dejtar jag någon som har pratat för tyst, nu dejtar jag någon som, och då var det så här, nu dejtar jag någon som har dålig humor, och det blev ju rätt kul då att han drog kassaskämt hela tiden.
Det är ju det som är drömmen hela tiden, att man liksom hittar de där lådorna som man kan lägga saker som inte är så bra i. Ja. Och så plötsligt blir de, det blir som små magiska lådor. Liksom.
Jag och Anton Magnusson, vi gjorde någon radiositcom för P3 precis när vi hade startat Specialisterna. Det här var 2013 eller någonting. Men då gjorde vi också det att det blev någon form av metainslag att vi började på P3 och att vi tvingades då ha med radiochefens son Torstensson som skulle vara med oss och göra radioprogrammet, som liksom hade blivit intvingat att vi ville inte ta med honom, men då blev det också det att han var medvetet dålig, som han skrev usla skämt som han hade gjort då.
Ja, det är väldigt roligt. Det
man vill ju gärna. Det finns ju Banya, den här karaktären, den dåliga komikern som Jerry känner och hatar. Har du kommer ihåg honom?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Det har blivit någon slags meme av det när han säger, han tycker liksom alla Jerrys dåliga idéer. That's gold, Jerry, that's gold! Men du kan inte ha sett så mycket Seinfeld, eller?
Ja, men inte hyfsat mycket, men inte så här. Man. Så att jag kan varenda karaktär.
Mm.
Det gör jag inte.
Nej, men, ja, men det är ett bra, bra recept för att man kan då ta med det medvetet dåliga inom någon form av ramverk.
Ja, men precis. Och det är väl det som det är väl där det vi började i, eller liksom tog avstamp i. Just det här att, okej, men vad var det vi gjorde då för 20 år sedan? Hur kan man på något vis integrera det i serien på något vis?
Men var det svårt? Alltså, för jag tänker, jag kommer ihåg när jag var liten och jag och min storebrorsa lekte med olika kompisar.
Mm.
Då hade min brorsa som, för att ibland då liksom, vi gjorde något kul.
Mm.
Men det kan vara bara vi hoppade i soffan liksom, hoppade omkring och slog varandra med kuddar eller någonting. Och så tyckte vi, det var jättekul.
Mm.
Och sen så försökte vi så här, göra det kanske nästa dag.
Mm.
Och då kändes det aldrig lika kul. Och min brorsa var, han var lite så här brådmogen och så här. Jag kommer ihåg att han satt upp det som liksom någon form av regel så här. Man ska aldrig försöka återskapa det som man tyckte var roligt innan, för det blir aldrig lika kul.
Ja, men det var ju väldigt insiktsfullt sagt av honom. Ja. Nej, men det, alltså så här, för vi började ju spåna kring olika idéer. Och för min egen del så börjar jag ju kanske inte spåna så mycket egentligen, utan mer bara låta saker och ting komma från det att vi hade dragit igång Kickstarter-kampanjen och det kom in pengar och man fattade att det här kommer bli av.
Mm.
Då börjar jag på något vis liksom den här strida strömmen av liksom idéer, idiotier av olika slag. Började jag liksom styra om, för tidigare, jag har ju då mitt just nu rätt så slumrande Instagram-konto.
Mm.
Och länge använde jag ju det till att så här, om det dök upp en sketch-idé eller liknande, istället för att den bara låg och gnagde eller låg och skavde i byrålådan och man tänkte, ja men någon gång borde man göra det där. Så istället så transformerar det till ett bildskämt.
Mm,
så mycket fotoshoppande så här. Så att, då höll jag på ganska mycket med det och sen så blev det en bok på Galago efter några år och sen har jag fortsatt lite grann då och då med den här typen av så att säga roliga bilder eller texter. Men när vi men sen började jag liksom styra över allt det i Varan-TV-lådan helt enkelt.
Mm.
För att då fattade jag att ja, men då kan ju det här bli skatt för. Så att redan där så kände ju i varje fall jag och så småningom tycker jag liksom resten av gruppen att ja, men det finns ju stoff. Mm. Det kommer ju grejer liksom. Sen så var det ju snarare så att under våren så var det ju så pass många olika sketchidéer att det blev ett tufft jobb att gallra.
Mm, mm. Men det är ju ett kärt problem nästan. Eller ja, det kanske inte är så kärt, men det är mycket bättre att man har för mycket i det än för lite.
Det är det ju sannoliken. När man är några, alltså om man är ensam eller man är bara några stycken, då är det ju ett ganska kärt problem. Men när man är en stor grupp så är det ju inte lika kärt problem.
Nej, eftersom ja, då blir det taskigt mot vissa som kanske inte får igenom så många.
Precis. Så att det var ju ansträngande, såklart. Mm. Men jag skulle ändå säga att det var någonting som jag var imponerad av gruppen, liksom just här, hur vi hanterade det liksom, och genomförde det liksom, i nära samarbete då med Kit, vår producent, och så småningom också då Jesper Hiro som regisserade, som fanns med. Så att det hade ju kunnat gå åt helvete.
Ja, sagt, jag tänker att det måste vara ett rätt hårt slag mot egot. Alltså om man får igenom mycket färre idéer än vad man hade velat.
Absolut. Absolut. Sen ska jag också säga att det har ju varit en, och det tror jag har varit för många i gruppen ändå, alltså någonting ganska otroligt också på det viset att vi hade väl liksom lite konflikter mot slutet, men det var inte så att vi ville ha ihjäl varandra. Men det är ju ändå vissa grupper som jag knappt haft någon kontakt med på på 10 år och att återigen få träffa dem. Och...
Alltså du menar att ni hade konflikter för länge sedan då?
Ja, precis. Mm. Alltså som rörde verksamheten då. Men att få träffa dem igen. Liksom. Mm. För när man gör någonting sånt här tillsammans, då umgås man ju väldigt, väldigt mycket. Om man liksom har kontakt via sms på helger och det ena och andra. Mm. Så det har varit otroligt roligt och fint på det viset. Just här som gammal farbror. Liksom, få lära känna varandra på nytt och liksom få... Ja, men, ganska många av våra barn har dykt upp i mindre roller och så här. Mm. Man får träffa barnen och familjen. Så att det är ju lite grann så här, istället för att åka på, jag vet inte, golfresa och spela paddel en gång i veckan, så har vi gjort det här.
Ja. Ja, men, och du är nöjd med, du sa att det var långt över förväntan. Känner du att det till och med är bättre än de gamla säsongerna?
Alltså det där vågar jag ju knappt uttala mig om. Alltså jag skulle säga liksom hur vi genomförde hela projektet. Det har ju varit långt över förväntan. Ja. Och långt över förväntan vad vi fick med oss för material under inspelningen. Mm. Jag är otroligt imponerad av mina grupp... kollegor och mina vänner, som ju framförallt de som då knappt har skådespelat någonting på 10-15 år, liksom, vad de levererade framför kameran och gjorde på en gång. Så där tycker jag liksom att vi hittade rätt tillsammans. Sen är det alltid ett risktagande när man ska göra något sånt här, i synnerhet humor. Man vet ju aldrig vad det blir för någonting.
Nej, verkligen.
Sen har vi jobbat väldigt, väldigt mycket i klippningen då, tillsammans med en fantastisk klippare som heter Johan Kjellberg. Så att det har ju skapats mycket i klipprummet, liksom, att försöka hitta ett flyt i avsnitten. Det är ju inte så här att det är ett färdigt manus och så bara klipper man utifrån det. Det har ju funnits ett färdigt manus, men det har ju liksom varit mer av ett så här förslag. Så här skulle ett avsnitt kunna se ut. Och så får man ju se om det svänger eller inte. Men så att jag känner mig stolt på det viset att vi har verkligen spänt bågen. Vi har liksom inte gjort det så jävla lätt för oss, nej, kan man säga. Sen så återstår det att se om publiken tycker att vi har rott i land det hela. Mm. Men jag hoppas det. Jag hoppas också att då vi fansen som ju finns, liksom Varon-TV-fansen, som ju har varit fantastiska på det viset, inte minst för att det var ju tack vare dem det blev någonting överhuvudtaget. Jag hoppas ändå att de känner att vi ser dem, att vi har försökt göra någonting utifrån dem, men såklart inte bara till dem, utan det måste ju kunna nå även någon som inte känner till oss än tidigare.
Att man liksom och plus inte blir... att ni kanske har utgått från vad ni tycker är roligast själva.
Jo, absolut. Men då hade vi nog kunnat göra någonting som bara refererade bakåt till gamla grejer. Mm. Och vi hade ändå tyckt att det var kul.
Ja.
Men vi har ändå tänkt så här att ja, men här är en gammal karaktär som kanske ska få vara med igen. Men hur kan man presentera den så att ändå en nytillkommen tittare fattar, liksom, som inte känner till allt det gamla? Liksom.
Men så ni är väldigt nära att bli klara med den här säsongen. Men är ni klara också med det här bonusmaterialet då som ni ska göra till patronerna?
Till patronerna? Nej, det är vi inte klara med. Jag vet inte exakt när det kommer att bli klart.
Nej.
Men vi är ju måna om att inte det dröjer jättelång tid.
Mm.
Så det är inte så att det ligger på is på något sätt, utan det jobbas med det.
Är ni sugna på att göra ännu en säsong?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror så här att när vi är färdiga med det här, då måste liksom gruppen få kunna, ja, vi måste ses och snacka igenom så här. Hur tycker vi att det här har varit? Liksom, vad har funkat, vad har inte funkat?
En utvärdering.
Ja, just det. Det är så det heter. Precis, tänk så mycket kortare det här avsnittet kan bli om jag kunde det ordet.
Jag minns det mest från skolan, det var mycket utvärderingar, men det har inte använts sen dess riktigt.
Nej.
Eller jag har inte varit med om så många utvärderingar. Det är ganska sällan man kallar ihop ett gäng för att diskutera vad som har funkat bra och vad som kanske har funkat lite mindre bra. Ja,
det blir en digital enkät med de två frågorna.
Någonting man kanske... Alltså, ni behöver, du känner att det behövs en utvärdering innan ni tar beslutet om du är sugen på...
Ja, precis. Jag känner ett skriande behov av en utvärdering.
Jag kommer ihåg den. Alltså, det var också som utvärderingen att man... att eleverna fick liksom skriva lite om... men kanske i slutet av gymnasiet så fick man skriva... Liksom, man fick göra en utvärdering och då fick även eleverna skriva så här, hur tycker du lärarna har varit? Och det kändes, sen lämnar man in den lappen och man har ingen aning om vad som hände med det. Läste de här lärarna, det kändes så meningslöst när utvärderingen. Och man kände sig så här, lärarna hade rätt mycket makt liksom, över en. De kunde sätta betyg, de kunde köra ut dem från klassrummet och allt möjligt. Men man hade liksom ingen makt tillbaka. Så jag och min kompis brukar ha det som skämt om man tyckte att de lärare hade varit för jävligt samma. Jag tar dig på utvärdering.
Precis. I form av en lärare som har varit mindre bra.
Har funkat lite mindre bra. Så, ja, men har du något annat inplanerat eftersom du är nära målsnöret med det här projektet? Vet du vad som kommer härnäst, så att säga?
Ja, men det har redan börjat överlappa med lite olika saker. Och det ena är någonting helt annat än en teaterföreställning som har blivit framskjuten på grund av pandemin. Som jag gör tillsammans med Oskar Thunberg som då kommer från scenkonstvärlden.
Är han släkt med Greta och Olof Thunberg?
På något sätt är han väl det. Jag ska fråga det imorgon.
För Olof Thunberg är ju Bamserösten och skadisen.
Ja, just det.
Han är ju från teatern.
Ja.
Ja, men så till och med han var Dramaten, skadis.
Ja, men så är det nog. Ja.
Du har inte tänkt på det.
Ja, men det här är liksom, det blir en lång lista. Du har en lista hos dig. Det kommer bli en lång lista. Utvärdering, betydelse. Kolla upp. Mer intresserad av sina vänner och kollegor. Vem de är släkt med. Ja, nej, men så att vi... Vi jobbade ihop för några år sedan och gjorde en föreställning på Unga Dramaten. Och nu ska vi göra en föreställning som ska ha premiär till hösten. Så den
också
vi...
Unga Dramaterna?
Nej, det är inte helt spikat vilken scen det är.
Nej.
Allt är hemligt. Och sen
jag tyckte ändå det var ovanligt mycket som inte var hemligt när du pratade om Varan-TV. Det var mest handlingen du inte berättade om.
Ja, nej men det, runt omkring.
Och jag menar om man ska berätta om liksom... handlingen i de två första säsongerna, det är inte det som är grejen riktigt.
Nej, det kan ju vara så att jag ringer imorgon och säger du får inte ha med det här när jag berättar om hur det var.
Ja, okej. Okay.
Ja. Nej, men så det och sen så skriver jag även på... men det är väl då inte helt officiellt ett annat projekt också.
Det är också hemligt.
Ja, jag frågade faktiskt om det häromdagen. Frågade, det här är väl ändå inte hemligt? Och då fick jag svaret, jo. Får vänta lite. Tyvärr. Är det...
Men jag tänkte på en grej, för jag... Jag håller på att planera att göra en långfilm i samma då universum som mina problem utspelar sig. Och det ska jag väl dra igång med hyfsat snart. Men då tänkte jag också försöka kickstarta ihop lite pengar. Och du borde ju vara något av en expert på det nu med Kickstarter. Om du kan bjuda på lite do's and don'ts, lite tips och tricks, rekommendationer. Finns det någonting som tänker, det här var i backspegeln ett misstag, eller det här visade sig vara ett genidrag?
Men jag skulle säga att genidraget och någonting som är bra att göra om man inte har då den kompetensen själv, det är ju att samarbeta med någon form av PR-byrå eller liknande.
Gjorde ni det?
Det gjorde vi.
Va?
Ja.
Nu blev jag chockad. Var det någon, ni betalade en PR-byrå för att göra den här Kickstarter-kampanjen?
Alltså det var ju inte så att vi betalade enorma summor, utan Nej. Det var, handlade ju liksom om att hitta en bra deal för ett samarbete.
Mm. Och du, för jag känner ändå att du, alltså att du är rätt bra på PR själv.
Ja, alltså inte när det kom till sociala medier.
Nej, okej. Men för de var bra på att liksom få ut det i rätt sociala medier med rätt timing och rätt sponsrade inlägg på rätt ställen och sånt, eller?
Ja, men precis. Okay, som hade koll på den världen. Så det skulle nog
vara det. Det är ett jätteintressant tips.
Ja. Och alltså, då, för att förtydliga, då handlar det inte om att här, åka till en PR-byrå på Birger Jarlsgatan och knacka på och stå med mässan i hand. Utan det var ju liksom...
Ni kände någon som kände någon.
Ja, jag kände, och som jag hade samarbetat med tidigare liksom i andra sammanhang. Så.
Ja. Ja, men det är ju jätteintressant tips. Precis, det visste jag inte om att ni hade gjort.
Nej.
Det är säkert en del i framgångssagan. Sen vet man inte hade gått utan en PR-byrån, men...
Nej, men precis. Ja, men alltså det man kan säga är väl också att någon som sköter den dagliga verksamheten.
Mm.
För det är ju inte så att den bara tickar av sig själv. Liksom.
Nej.
Sen Magnus Thomsson har ju också, han som har hand om våra
Han var gäst sociala... i arkivsamtal med dig för länge sedan.
Ja, precis. Han har ju hand om våra sociala medier. Så att han var ju starkt bidragande också till den kampanjen. Jag satt mest och gjorde content.
Mm.
Så bra content är också, det är väl också ett tips. Men det har du ju, eller hur?
Och det gjorde ni då för att dra igång... för att liksom ha kampanjen, att det ska vara roliga.
Ja, men precis.
Motsvarat en till reklamfilmer då liksom.
Ja, men precis. Dels gamla snuttar och sen att tillverka ny rolig grafik och sen även då så här Kreml High-tröjor som man kunde köpa och så vidare.
Ja, just det. Ja, men för det är sådana saker som jag skulle kunna tänka mig att det på don't-sidan, att om det är så här, oj, det visade sig vara ett helvete att skicka tillbaks massa t-shirts till folk som fått fel storlek eller något sånt där.
Ja,
finns det några sådana grejer som ni har erfarit?
Nej.
Ni gjorde allting rätt?
Nej, det gjorde vi väl inte. Men det kan vi ta en annan. Där har jag munkavl. Nej, men alltså så här... Det som man kanske kan säga att man gjorde fel, det är att när det väl så här börjar snurra in pengar, liksom, då tänker man, hur kan man få in ännu mer pengar? Alltså just för att vi då liksom, i ett första skede vi ju verkligen också tänkte liksom, att ja, men nu ska vi bekosta den här serien helt och hållet på egen hand. Liksom.
Ja.
Det är väl att lova för mycket, alltså lova saker som i... när man sen står där blir ganska komplicerade liksom, som har med själva inspelningen att göra. Jag tänker apropå vad du... Nu har det funkat bra ändå, skulle jag säga. Mm. Och det har varit väldigt roligt. Till exempel så har det varit så här statister som betalade pengar för att vara med i serien.
Just det. Och det kan bli svårt med SVTs avtal, eller?
Nej, men det tror jag inte har varit några problem.
Mm.
Jag hoppas inte det. Men alltså, bara vad gäller liksom, logistik och administration och så vidare. Sen, nu har det funkat bra att vi liksom har jobbat med ett bra produktionsbolag. Men jag tänker på det du var inne på just där med att man står där liksom och ser en sjukskådis och så har man hyrt en massa utrustning. Och sen så är det plötsligt någon dessutom som har betalt pengar för att den ska få filma.
Just det, och den har åkt ner från Kiruna.
Ja, men lite så. Att man tänker, ja, men det är kul. Ja, det är
och
kul.
Sen blir den dagen inställd. Ja, det
är... Man sitter och spånar och säger, ja, men det är kul om de får lov att filma en dag. Ja, det kör vi. Det kostar 20 000. Och sen så när man står där...
Hade ni det?
Hade vi inte.
Ja, det hade
så dumma var
konstigt.
Vi inte. Men det kan, man kan... Så här, att man liksom inte...
Det blev aldrig några problem med det då.
Att man inte get carried away, så att säga.
Men...
Nej, nej, men det blev det inte.
Ja. Mm. Så du gjorde ni allting rätt?
Förutom utvärdering. Vi glömde utvärdering.
Ja, den ska man schemalägga.
Ja.
Det sägs att man lär sig mer av sina misstag än av sina framgångar. Det är
jag tror du skulle säga att man lär sig mer av sina misstag än av sin utvärdering. Ja. Nej, men ja, vad ska man säga?
Men det var ett bra tips, PR-byrå. Och sen det kanske var det enda som inte syntes i den här kampanjen, för annars kan man ju se så här att ett tips är ju att ha sådana delmål och lockbeten och sånt där. Det kan ju jag fatta själv att det verkar ju bra.
Jo, men absolut. Alltså, och det var ju just sådana saker som de kunde hjälpa oss med.
Mm.
För att jag hade ju noll koll på Kickstarter när idén poppade upp. Liksom.
Mm. Utan, vad gjorde de mer för någonting då? Alltså vad hjälpte de mer med?
Ja, men alltså även just här, för mot slutet av Kickstarter så kunde man ju även då köpa tröjor och bilder och diplom som Ted Borg, då en av våra karaktärer, hade utfärdat och så vidare. Då hjälpte de oss med distributionen.
Är det de som skickar ut allting sånt också?
Ja, men precis.
Okej, okay, ja, för det tänker jag att det kan vara ett logistiskt helvete annars med.
Ja, jo men verkligen. Att man får ju någonstans tänka igenom vad som är värt vad, så att säga. Mm.
Har ni hittat några, alltså jag tänker, var det 20 år mellan de två säsongerna? Var
det
något sånt?
Ja, det kommer väl bli... Det är 2022 nu och 98 kom den senaste, så det är 24 år, va?
Ja, det är ju lång tid.
Ja.
Men har det dykt upp liksom andra inspirationskällor? Det är ju rätt mycket humor som har dykt upp på de 24 åren. Eller?
Ja.
Så har ni liksom hittat nya inspirationskällor då på vägen? Liksom tänker så här, men om man tänker att Curb Your Enthusiasm kom där, eller det kom, och det sånt måste ju ändå ha påverkat lite liksom, vilka nya favoriter ni hittade på vägen.
Ja, just det. Ja, men det skulle väl spontant skulle jag säga, och framförallt för egen del, så handlar det väl mycket om att alltså så här, serier som The Office,
just det,
etc. har kommit, och att just
tänker du framförallt komiskt på eller amerikanska?
Nej, egentligen inte, utan mer hela den här liksom, komiskt drama-trenden.
Ja, det är ju sitcom egentligen utan skrattmaskin, utan laugh track.
Ja, precis. Liksom. Men det är ju också så, i synnerhet om man ser i Sverige, så handlar det ju väldigt mycket om att det ändå ska vara ett hyfsat trovärdigt skådespeleri. Det är ju inte Kurt Olsson skådespeleri, så att säga.
Just det.
Då får man ju inte vara med.
Ja, nej, men det är ju, komisk drama på det sättet.
Ja, och där kommer väl också, tangerar man väl också lite grann det här som jag var inne på tidigare, bra/kul.
Mm.
För att, alltså jag kan ju tycka så här att det finns ju massvis med bra så här dramedies, som det heter, i Sverige och runt om i världen.
Mm.
Och jag har väl synts i en och annan utav dem. Men sen samtidigt, det som jag tänkte när vi då skulle göra en ny serie, det var ju att ja, men nu ska vi göra någonting annat som inte är det. Vi ska liksom inte ha en berättelse som löper genom hela serien.
Mm.
Dels för att det handlade om så här, ja, men demokrati. Vad är vi? Liksom, och hur ska man skapa en plattform där alla våra spreta idéer får plats i den mån det går? Ja, men då ska man hitta på någonting annat. Men också för att på något vis, ja, men jag lite grann kan sakna, och det kanske hänger ihop med att jag och inte är så mycket på sociala medier, och missar massvis med roliga så här, YouTube-kanaler och eller Instagram-konton och så vidare. Men där det finns liksom en humor som är lite... Ja, men där det är lite större chans att man ser någon som ligger på en bår och spelar över, så att säga.
Det är tvär du kan hitta rätt mycket på YouTube.
Jag ska gärna sen söka på det.
Ja, det är... Jag pratade med en, alltså, en komiker som heter Gustav Herdner. Mm. Som, och han gör liksom YouTube-komik med Viktor Klemming.
Mm. Och,
som är en känd YouTuber också. Mm. Och där, där kan det minspelet vi just snackade om liksom absolut platsa.
Ja.
Och han Gustav Herdner, han sa något så här, för han sa så här, ja men Viktor då, han är lite besviken över att det är mest barn som kollar på hans YouTube-kanal. Och han sa så här, han är i Göteborg då, Gustav, han sa så här, men jag förstår lite det, det är som så här, vi målar mycket med den breda penseln så att säga. Om någon är liksom förvånad, då är det hela ansiktet som är liksom utdraget. Och det är den här minspelen, det är liksom... Jag tyckte det var... Alltså, det här att måla med den breda penseln när det gäller humor, det är kanske det han gjorde också då när han låg på båren.
Precis. Men, nej, men så att... Jag hoppas ju ändå att det... Ja, nej, men det skulle jag säga. Det har väl påverkat mig mycket just där. Att, att man också... Alltså att det ska få lov att vara en blandning av där det både finns så här, ja, men både roliga och trovärdiga porträtt som ändå är komiska. Men man tror ändå på... Ja, men den där just personen det. Skulle kunna gå förbi här på gatan.
Nej, du tror inte på Kurt Olsson.
Ja, det är liksom en sån här, det är så som om ett träd faller i skogen och ingen där hörs, det är liksom, det är så här, tror du på Kurt Olsson som figur? Det är samma.
Jag tror det finns en sån Hasse Alfredsson fråga, alltså så här, om man tror på Claes Olsson, alltså på samma sätt då som om man tror på Jesus. Men har du tid att stanna kvar för lite Patreon-exklusivt bonusmaterial?
Ja, det kan jag absolut göra. Men då, ska jag bara vara tyst då?
Nej, då tänker jag att vi tackar de vanliga ordinarie lyssnarna. Och så de som donerar en valfri summa för att hänga med in i värmen och det Patreon-exklusiva delen. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt. På patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till. Så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Men tack så mycket för att du var med i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal.
Tusen tack för att jag fick komma hit.
Jag heter Simon Gärdenfors.
Och jag heter David Wiberg.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.